Så fint att få vara här. Men jag vill bara börja med att tacka för inbjudan. Jag vill tacka Eva som är min vän här och min kontakt här på den här sidan av landet. Väldigt kul, väldigt spännande att få komma hit idag. Jag har aldrig varit, tror jag, i Älvängen tidigare. Så det är första gången. Kul, jag måste få titta lite på er. Gud är ju god alltså. Jag vet inte, jag kanske ska presentera mig lite. För att jag tror att jag är ny för de allra flesta av er här. Men jag reser på heltid, jag är heltidsförkunnare. Och jag brukar säga att jag har världens bästa arbete. Tänk att få resa runt och prata om Jesus. Kan ni tänka er något härligare? Så jag reser en hel del i Norge, för att jag bor ju i Norge. Jag gick och blev förälskad i en norrman. Så kan det bli. Så jag bor nere på Sörlandet, som det heter. Och jag reser där, och så har Gud börjat leda mig tillbaka lite till Sverige. Men sen är jag en hel del i Afrika också. Och just nu så bedriver vi ett arbete i sydvästra Etiopien, där vi går ut till onådda folkgrupper. Gud har verkligen riktat in mig på att vi måste predika till de som aldrig har hört. Och det är så spännande. Tänk, man kommer in i en by, man är långt ute i vildmarken. Och så börjar man prata om Jesus och säger man, känner ni till Jesus? Så kan de titta på det och säga, är han amerikan, säger de. Nej, han är Guds son. Så... jag känner mig väldigt privilegierad. Gud är så god. Och jag är så glad också att jag har med mig min vän Rita här. Hon är norsk, men hon är både norsk och svensk. Hon har bott i båda länderna. Och Gud har fört oss samman, så hon är med för första gången på resan här. Så hon är med mig som förebedjare. Jag tror att Gud har förberett ett gott ord för oss idag. Nu blir jag så glad, för nu ser jag ju mina vänner här nere, Lena och Gunnar. Så fint att ni är här. Underbart. Jag tror att det finns ett dagligt bröd, står det om i Guds ord. Och jag tror att varje gång vi träffas så vill Gud ge oss någonting fräscht. Någonting levande. För ordet är levande. Så jag tror ibland, vi som är vana att gå i kyrkan, ibland kan det vara så att vi kommer in i lite slentrian och så tänker vi att jag sitter av en till gudstjänst, det är ju lite fint och trevligt och så. Men idag så skulle jag önska att du liksom spänner fast säkerhetsbältet. Och så fäller vi ner paraplyerna. Jag vet inte, ibland kan jag uppleva att när vi kommer till kyrkan så fäller vi upp ett paraply så här. För vi svenskar, vi är så lagom. Vi vill ha lite lagom av Gud. Och jag vill ha ett litet skydd så där. Jag vill liksom välja hur mycket jag tar emot. Men vet att vi kan fälla ner paraplyerna idag. Och så kan vi bara låta Gud få komma som han vill. För han är en god far. Han gör inte våld på någon av oss. Utan han vill möta dig i det behoven som du har. Och på det sättet som du vill bli mött på. Och vi är väldigt olika. Vi kommer från olika kanske traditioner vad det gäller kyrkliga traditioner. Och jag talar i alla möjliga sammanhang. Men därför så brukar jag säga så att du kan slappna av. Men spänn på dig säkerhetsbältet. Så du sitter bra. Så åker vi tillsammans. Och se vad Gud har för oss idag. Låter det bra? Amen. Så nu kan du slappna av och bara trivas. Jag känner redan att jag trivs här. Väldigt fin, härlig atmosfär och den här öppenheten. Att man kan välkomna alla folkgrupper. Det är ett gott tecken. Så det ordet som jag upplevt att Herren har lagt på mitt hjärta för idag, det är att Gud ser till hjärtat. Gud ser till hjärtat, det är rubriken för min förkunnelse. Och då så tänkte jag på Samuel som gick för att smörja David. Om du är van att läsa Bibeln så känner du igen den berättelsen kanske. Och vi finner den i första Samuels boken 16. Och vi ska läsa ifrån den sjunde versen. Så sammanhanget är så att Samuel, han får ett tilltal från Gud. Och Herren säger till Samuel, du ska gå och smörja nästa kung för Israel. Och han går till Isais hem, och Isai har många söner. Och han för fram en son efter den andra. Jag ska försöka prata svenska nu. En son, det är norsk. Jag tror ni hänger med ändå. Om du hoppar in något norskt ord så hoppas jag att det är okej. Så en efter en av de här högresta och de äldsta sönerna förs fram. Och Samuel och Gud säger, nej det är inte han. Kommer nästa, Gud säger nej det är inte han. Och Samuel, han börjar ju fundera. Men då så säger Herren från vers 7. Herren sa till Samuel, se inte på hans yttre och hans resliga gestalt. Jag har förkastat honom, för det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Och jag tänkte att, jag tror att det här är ett ord för den här tiden som vi lever i. För att jag upplever att det är mycket som går på ytan i dagens samhälle. Och det är mycket som går på det synliga. Om vi tänker på det här med sociala medier. Att vi ska synas. Och allting vi gör ska vara synligt. Och man lägger ut liksom, nu har jag lagat en oxfilé här. Och så man lägger ut såna här smarriga bilder. Så man blir avundsjuk när man ser det. Man blir hungrig. Nej, men, och det är inget fel med sociala medier. Jag tycker att det är väldigt kul. Men det är också, tycker jag, något som präglar det samhället vi lever i. Att vi ser på det synliga. Men du vet att Guds värld är ju så totalt annorlunda. För Gud, han ser ofta på det som inte syns. Och han ser framförallt till våra hjärtan, till det inre. Och jag känner att jag vill tala lite grann om David idag. Jag tycker att han har ett väldigt spännande, fascinerande liv. Och jag vill läsa lite längre bibelsekvens som vi tar ifrån Första Samuelsboken kapitel 24. Och jag vill läsa nerifrån från vers 1 ner till vers 8. Det är väl härligt att läsa Bibeln. Älskar ni Guds ord? Ja, jag älskar Guds ord. Det är våran mat, våran dagliga mat. Första Samuelsboken 24, och vi läser från första versen där. Och då står att David drog upp därifrån och höll till bland Engedis bergfästen. När Saul kom tillbaka från filisterna berättade man för honom att David var i Engedis öken. Då tog Saul 3000 män utvalda ur hela Israel och gav sig av för att söka efter David och hans män på stenboxklipporna. När han kom till fårfållarna vid vägen fanns där en grotta. Där gick han in för att uträtta sina behov. Men David och hans män satt längst in i grottan. Davids män sa till honom, detta är nu dagen som Herren har talat till dig om. Se, jag ger din fiende i din hand och du kan göra vad du vill med honom. Då reste David sig och skar obemärkt av fliken på Sauls mantel. Men efteråt slog Davids samvete honom. För han hade skurit av fliken på Sauls mantel. Han sa till sina män, aldrig inför Herren att jag skulle göra detta mot min Herre, mot Herrens smorde. Att räcka ut min hand mot honom. Han är ju Herrens smorde. David höll tillbaka sina män med stränga ord och lät dem inte överfalla Saul. Okej, så det här sammanhanget, det är att, om du känner till storyn, så var det ju så att Saul var kungen och han blir hatisk mot David och han börjar jaga David ut i vildmarken och är ute efter hans liv. Och så kommer David in i den här situationen. Han har det fantastiska egentligen upplägget och en av hans män säger att nu Herren har gjort det här för dig, nu har du möjlighet att döda honom. Och David visste ju att om Saul dör, då blir jag nästa kung. Och Gud har ju sagt att jag ska bli nästa kung. Kan ni se det här scenariot? Och det är väldigt lätt för David att tänka att det här upplägget är från Gud. Men det var inte det. Och David, han skär av fliken på Sauls mantel, men han dödar honom inte. Och till och med den lilla handlingen ångrar han. För att han visste att det är Gud som bestämmer. Det är Gud som råder. Det är Gud som leder mina steg. Det är Guds timing för mig när jag ska bli kung. Jag kan inte ta besluten i min egen hand. Är ni med? Ja, det var en som var med där nere. Tack. Nej, jag skojar lite. Okej. David hade kunnat döda Saul. Han hade en hel hop av män som stod och sa: kom igen David, nu har du chansen. Men David, han var klokare än så. Han visste att nej, det här kan inte jag göra. För Gud har inte sagt det. Och Saul är smord att vara kung av Gud. Jag kan inte döda den som Gud har smord till kung. Och så väljer han att vänta. Och jag tror, min vän, att Gud för oss igenom sådana situationer även i våra liv. Vi är alla på en resa. Vi är alla på väg någonstans. Håller ni med om det? Vi är på väg, och jag tror att många av oss, vi bär på löften ifrån Gud. Jag hoppas att du bär på profetiska ord. Ord som du har i ditt hjärta, som Gud har lovat dig. Att du är på väg framåt. Men vi vill så gärna ta de här genvägarna. Och då kan man ju tänka när man ser på Davids liv. För han fick ju vara med om väldigt mycket. Så kan man tänka så här, men varför tog det sån tid? För när vi ser på Davids liv så kan vi också se hur Gud tränade honom i det fördolda. Vi vet, ni känner till berättelsen om Goliat. Men innan David slog Goliat så hade han slagit både björn och lejon när ingen såg på. Först gjorde han det, sen fick han slå Goliat inför en hel nation. David var kallad att bli kung. Han kommer till palatset, han får vara med Saul. Han måste ju ha tänkt, nu är jag på rätt väg, jag är i palatset. Jag ska ju bli kung. Och så blir han jagad av Saul, han är tvungen att fly ut i öknen. Men vad sker när han är där i vildmarken? Jo, om vi läser, vi ska inte gå in och läsa hela berättelsen. Men det får du gärna göra själv när du kommer hem. Det står så här att det var mellan 400 och 600 män som slöt upp kring David. I vildmarken där. Och det står att det var sådana som var utstötta ur samhället. Som på något sätt hade kommit vid sidan om. Och man kan tänka så här, liksom ett rövarband nästan. Den gruppen av män fick David leda under många, många år. Och när jag läste det så tänkte jag, men det blev ju hans träning att vara en ledare. Och det där skedde när ingen såg på. Vet du att Gud, han gör samma sak med dig och mig. Ibland så kan vi uppleva att vi får löften från Gud. Kanske har du fått ett löfte om någonting som ska ske. Kanske bär du på bönämne, du väntar på ditt helande, du väntar på saker som ska lösa sig. Eller du väntar på att få komma in i din kallelse, det Gud har talat till dig. Och så dröjer det, och det dröjer, och det dröjer, och det dröjer. Och så kan vi tänka att David fick gå en omväg till att komma dit när han äntligen blev smord till kung. Vet du vad jag tror? Jag tror inte att det var någon omväg. Jag tror att han var i Guds träningsskola. Och vet du, jag tror att Gud gör precis samma sak med dig och mig. Han tränar oss i det fördolda. Och jag har i mitt eget liv upplevt det många gånger. Gud har talat. Och så börjar jag röra mig i den riktningen som Gud har sagt. Att jag ska vara förkunnare när jag började min förkunnartjänst. Men de där dörrarna som jag väntade på, de öppnades ju aldrig. Det tog ju sån tid. Men idag så börjar jag förstå att det var en träning i att vänta. Och Bibeln talar mycket om vårt fördolda liv med Herren. Och vi ska gå till ett annat bibelord. Nu hoppar jag lite här i mina anteckningar för dig som lägger upp bibelorden. Jag hoppas det är okej. För jag kände att jag vill gå till Matteus 6. Går det bra ändå? Ja, vi får skylla på den helige ande. Matteus 6 och från vers 1 ner till vers 6 ska vi läsa. För jag tror att Gud, han vill träna oss i det fördolda. Och jag ska säga det innan vi läser det här ordet. Så upplever jag ofta att våra liv är som ett träd. Att det som syns ovanför markytan, det är vårt synliga liv. Ett träd som växer upp, som har grenar, som bär frukt. Men utan rötter så blir det inget träd. Håller ni med om det? Och vet du att dina rötter, de växer i det fördolda med Gud. När du är ensam med Herren, när du tar tid med honom, då växer rötterna, och samtidigt som rötterna växer så växer trädet och så får vi börja bära frukt. Och Jesus talar mycket om det livet som inte syns. Så vi ska läsa det nu. Och då står det i Matteus 6 och från första versen. Så står det, akta er för att göra era goda gärningar inför människor för att bli sedda av dem. Då får ni ingen lön hos er far i himlen. När du ger en gåva ska du inte basunera ut det så som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att bli ärade av människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör. Då ges din gåva i det fördolda, och då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när vi ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogorna och i gatuhörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare, stäng din dörr. Och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och så hoppar vi ner till vers 16. När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna som vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att inte människor ser att du fastar, utan bara din Gud som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Så Jesus, han talar om ett helt annat liv än Facebook och Instagram. Återigen, det är inget fel med sociala medier. Jag använder dem hela tiden. Men det är någonting här som Gud snor på ändan upp och ner. För om vi tänker världsligt i världens ögon, så ska vi synas. Allt vi gör ska synas och vi ska få människors beröm. Medan Gud säger, eller Jesus säger här precis tvärtom. När du ger, när du ber, när du fastar, gör det så ingen märker. Och jag vill stanna lite grann vid det här med bönen. Din bönekammare. Jag hoppas att du har en plats där du möter Gud ansikte mot ansikte. För du vet att det vi gör i kyrkan, det är bara toppen av isberget, brukar jag säga. Och jag älskar kyrkan, jag älskar Guds församling, jag har vuxit upp i pingströrelsen. Jag har alltid varit i kyrkan och alltid varit aktiv i lokala församlingar på olika sätt. Jag älskar det. Men det vi gör här, det är liksom grädden på moset. För att Gud, han vill bygga sin personliga relation med dig. Att du får ditt personliga, ditt privata möte med Gud. När du är i din bönekammare. När du har din plats med Herren. Du behöver ju inte vara inne i ett rum. Det kan ju vara när du sitter och kör i bilen. Eller om du tycker om att vara ute och gå. Jag har vänner som älskar att jogga. Och ber till Gud när hon joggar. Så det är inte det fysiska rummet som är viktigt. Men att du har din mötesplats med Gud. För att Gud, han ser till hjärtat. Han vill nå våra hjärtan. Han vill nå vårt inre. Och det kan ta lite tid ibland. Det kan ta lite tid. Vet att Gud, han längtar efter att höra din röst. Han längtar efter att du ska möta honom ansikte till ansikte. Vi vet att David, när vi läser i psalmerna, så säger han i någon psalm att jag söker ditt ansikte, Herre. I någon psalm så står det: Herre, om morgonen söker jag dig och jag väntar ivrigt, står det. Vet att du kan få vänta på Gud i det fördolda. Och det här är någonting som Herren har verkligen uppenbarat för mig faktiskt det här året. Och jag har levt med Herren hela mitt liv och jag har förkunnat i 14 år nu. Och det är så fantastiskt att gå med Gud, för att det kommer alltid nya djup. Han har alltid mer för oss. Så Gud har manat mig att ta mera tid i min ensamhet. Mera tid på knä inför honom. Och vet du att din tid med Gud, den ska inte vara torr och tråkig och full av krav. Jag brukar säga att Gud har ingen användning för mitt dåliga samvete. Han har inte det. Så vi behöver inte ha dåligt samvete. Vet du, det är bara lagiskt. Om vi börjar få dåligt samvete, då hamnar vi under lagen. Där ska vi inte hamna. Men Gud vill locka dig. Jag upplever faktiskt att många, vi lever vår Guds relation på ytan. Vi är för mycket på ytan. Vi måste komma ner på djupet. Och vet du, för att komma ner på djupet och verkligen få möta Gud ansikte till ansikte, så behöver vi ge Gud tid. Vi behöver ta tid med honom. Och jag vet inte om din almanacka är lika fullbokad som min. Men jag får boka in tid med Gud. Och Herren kom till mig förra året, så sa han i januari: Marita, så får du inte boka in någonting. Under flera veckor så sa Gud till mig att under de här veckorna så får du inte boka in någonting. Och jag var lite stressad, för att vara förkunnare, jag är frilansförkunnare, det är min enda inkomst. Men Gud är ju min försörjare. Han är min försörjare. Och han sa att du ska vara hemma så mycket som möjligt under de här veckorna. Och jag hade någon konferens inbokad, så den var jag tvungen att tala på. Men han talade redan flera månader innan för att jag inte skulle kunna boka in några möten. Så dag efter dag så satt jag i mitt vardagsrum. Jag satt på golvet och jag satte på lovsång och jag bad och jag lovsjöng och jag läste Bibeln och jag bad. Och jag lovsjöng och jag läste Bibeln. Och jag tänkte: Gud, men nu sitter jag ju här. Nu får du komma. Men han kom inte. Han var ju där. Han är ju alltid. Han är ju här i hjärtat. Men jag fortsatte, för att Gud hade sagt det. Jag satt där på mitt golv i vardagsrummet. Lovprisade Herren. Och jag är så glad att jag har en förstående man. Och han funderar: vad håller du på med, Marita? Ska inte du arbeta? Men sen, så plötsligt, så var det som att det skiftade och Gud kom. Och han kom väldigt starkt och började tala till mig. Och jag fick en ny uppenbarelse över vad det är att söka Guds ansikte. Jag fick en ny uppenbarelse över vad det är att tillbe honom. Och jag kände att Gud drog mig djupare. Och jag kände också att jag fick nöd för Guds folk. Fick nöd för Kristi kropp i Sverige och i Norge. För jag tror att många, precis som jag, vi har levt för mycket på överflaten, säger vi på norska. Men det säger vi inte på svenska. På ytan. Vi lever för mycket på ytan. Vet du vad som händer när du går ner på djupet? När du tar lite mera tid med Gud. Lite mera tid i hans ord. När du börjar lovsjunga honom i din ensamhet. Det behöver inte bara ske här, det vet ni ju. Sätt på en lovsång hemma. Vad sker då? Jo, då kommer friden. Då kommer stillheten, då kommer roen över din Guds relation. Och då börjar du förstå din vandring med Herren. Då börjar du förstå, istället för att vara frustrerad över att dina bönesvar inte kommer, så börjar du se vad Gud ser. Du börjar höra vad han vill säga till dig. För att du har stängt av alla ljud, alla störningsmoment. Vi har lagt bort våra mobiltelefoner Ni vet att det finns en avstängningsknapp på mobilen. Vet ni, är det någon som vet det? Som har märkt det? Jag tror att det här ordet är ett ord för hela Kristi kropp idag. Inklusive mig själv. Jag predikar till mig själv. Vet du att vi lever i tider, tror jag. Och jag vill inte skrämma upp någon. Men det räcker ju att slå på tvn så ser vi hur mycket elände det är i världen. Och jag tror tyvärr att det blir värre. Jag tror inte att det blir lugnare. Jag tror att det kommer att bli värre. För att det är det Guds ord säger. Men vet du att när mörkret blir mörkare, då ska Guds ljus lysa ännu starkare. Amen. Och du och jag, vi ska bära ut hans ljus till den här världen. Men för att vi inte ska kastas med i varje stormvind som talas ut på nyheterna, så måste vi gå på djupet. Vi måste gå på djupet för att överleva, tror jag. Och jag kom på ett bibelord nu där det står att kärleken hos de flesta ska slockna. Det handlar om dig och mig. Det är ett allvarligt ord. Jag vill inte att min kärlek till Jesus ska slockna. Och jag tror också att det är ett sånt beskydd när vi är mera med Gud. När vi är mer i Guds närvaro. När vi lär oss att lyssna till hans röst. Om det pågår en storm, men du har dykt ner på djupet, då märker inte du vågorna. Förstår ni bilden? Och det säger Herren ofta till mig. Kom ner på djupet. Gå lågt. Med Gud. Gå på knä med Gud. Och det behöver inte vara fysiskt. Det är ett hjärtans inställning. Jag går lågt. Jag söker Guds ansikte. Jag låter honom få komma. Jag ger honom tid. Det går inte att leva. Jag ska inte säga att det inte går. Men jag ska säga att det är svårt. Det är tufft att leva ett kristet liv. Om inte vi matar oss med honom. Varje dag. Om du tycker det är svårt att läsa Bibeln. Säg till Gud, hjälp mig att förstå ditt ord. För han är en god far, han vill ge dig det du ber honom om. Om du tycker det är svårt att ta tid med Gud, säg det till honom. Herre, lär mig att vara med dig. Jag ber så ständigt. Jag ber Gud, lär mig att vara i din närvaro. Lär mig att höra dig. Lär mig att koppla med dig. Han är en god far. Om vi ber honom om att ge oss bröd, så ger han oss inte en sten. Om du ber om ett ägg så får du inte en skorpion. Det är jag väldigt glad för det. Du kan ju säga precis det du kämpar med. Det kan du säga till Gud. Hjälp mig, Herre. Hjälp mig att komma närmare dig. Hjälp mig att komma djupare. Om du kämpar med, om du känner att dina stunder med Herren är torra, det är svårt. Säg det till honom. Jag hade en vän som hemma i, jag kommer från Hälsingland, ni kanske hörde på dialekten. Så jag kommer från ett samhälle som heter Söderhamn, som ligger 8 mil norr om Gävle. Och jag har en vän där hemma. Och han sa till Gud, jag tycker vår relation är så torr, sa han. Gud, du måste göra någonting åt det här. Det var sån torka. Och jag tror att vi alla kan känna så emellanåt. Att det är torrt, det är tungt. Vi tappar glädjen, vi tappar passionen. Och han bara sa det till Gud. Gud, du måste göra någonting åt det här. Och han spelar bas i lovsångsteamet. Och så en söndag, han står där och spelar bas. Så kommer Guds ande över honom. Och han berättade, jag var inte där när det skedde, men han sa att jag stod där och spelade och Guds kraft bara kom över mig. Och tårarna började rinna och Gud mötte honom så starkt. Och det här är ganska många år sedan och idag är han förkunnare. Gud tog tag i hans liv. Du kan säga till honom hur du har det. Och han vill möta dig. Han vill möta dig. Oj, nu måste vi gå ner för landning här. Halleluja. Ska försöka landa det här planet. Gud, han ser till ditt hjärta. Och han söker våra hjärtan. Han söker inte det yttre. Han söker det inre. Och han vet allt. Han känner oss rätt igenom. Han känner oss bättre än vi känner oss själva. Jag bara känner just nu att jag vill be för dig. Jag kände att jag prickade någonting profetiskt när jag sa det här, att du kanske upplever att det är torrt och tungt. Jag tror att jag känner att jag vill be för dig som upplever att det är lite torrt och tungt. Att du kanske har inte den här passionen. Vi behöver ha en eld i vårt inre. Vi behöver få känna att kärleken till Jesus är levande. Och vi vet att Jesus säger att du som är törstig, kom till mig och drick. Att det ska bli som en källa i ditt inre av levande vatten. Levande strömmar som flödar. Du ska få uppleva det. Så jag känner bara just nu att jag vill bara be ut en bön. Vi kan göra så att vi kan blunda allihopa och bara böja våra huvuden i respekt för varandra. Så vill jag bara att jag tänker inte peka ut någon, utan det är mer att du kan få lyfta din hand till Herren. Om du känner att du vill att det ska bli en förändring, du känner att det är torrt i din Guds relation, det är lite tungt. Om du vill att det ska bli en förändring där, så ska jag bara be en bön här framifrån. Och du får gärna lyfta din hand om du känner igen det. Och det är flera händer som går upp här. Tack Jesus. Är det någon mer? Vi kan bara blunda så respekterar vi varandra. Är det någon mer som vill lyfta sin hand? Herren ser. Det är flera händer som går upp här. Och Herren ser er. Och vet att vår Guds relation är ingen prestation. Det är ingenting vi kan pressa fram. Utan vi får komma till honom som vi är. För att han är våran far. Han är din pappa. Och han älskar dig gränslöst. Och du, där du sitter, så kan du bara viska till Herren och säga: Gud, bryt den här torkan. Ge mig mera liv, mera kärlek till dig. Halleluja. Så Jesus, jag bara tackar dig. Tack för att du är här genom din heliga ande. Tack Herre för att du vill väcka liv i det som har torkat. Tack Fader för att du ser alla händer som gick upp här, och du ser även de som kanske hade velat lyfta sin hand men inte gjorde det. Tack Fader att vi får vara bara som en familj här idag. Dina barn Herre, mina systrar och mina bröder. Jag bara lyfter upp dem inför dig just nu Gud. Jag tackar dig Herre för att du vill komma med nytt liv idag. Ny passion Herre, att vi får ett nytt möte med dig Jesus. Och jag bara bryter den här tröttheten som någon upplever. Det är som en tyngd över dig, som en tyngd som bara tynger ner dig. Jag bara talar emot den tröttheten och jag befaller den att gå i kraft av Jesu blod. Jag bryter den tyngden över ditt liv just nu i kraft av Jesu blod. Och jag talar liv i din Guds relation. Och jag upplever också att det finns någon som du har haft den där passionen men du har tappat den. Jag talar liv i passionen till Jesus igen i Jesu namn. Jag bara tackar dig att du är en sån personlig Gud. Att du vill möta oss precis där vi är. Att du ser oss var och en här. Och du vet våra personliga behov. Jag tackar dig Gud. Jag bryter också apati. En andlig apati som har kommit över någon. Du har tappat hungern. Jag bryter den apatin i kraft av Jesu blod. Få liv igen. Jag bara tackar dig Gud. Jag bryter också någon som känner som man brukar tala om, att det kan låta dramatiskt, men det finns en andemakt som kallas för pytonormen, och det är en pytonande, och den kramar kraften ur oss. Och jag upplever att det finns någon här också idag som känner att du har tappat liksom det andliga livet. Det är som att du har hamnat under tryck. Jag vet inte om människor kanske har kommit emot dig, om det har skett någonting i det naturliga. Men Herren säger att det är ett andligt angrepp på dig. Och nu ska vi bryta dig i Jesu namn. Och jag bara vill att alla bara blundar och böjer sina huvuden. Om du känner igen det, att det är som att ditt andliga liv, din Guds relation har strypts. Att du har hamnat under tryck. Vill bara lyfta din hand så ska jag be för dig. Jag kommer inte att peka ut dig. Tack Jesus. Tack Herre för att du ser de händer som går upp. Är det någon mer? Shibahat.